Jag har som överskrift: Guds förbund med Israel är livsviktigt. Guds förbund med Israel är livsviktigt. Jag tar upp lite av de här tankarna, början på det här, på ett LP-möte i december. Och det var väldigt uppskattat. Och så blir man påminn om att det är som för oss som har varit med länge i tron, som har läst och lever i Bibeln, så är det här ganska självklart kanske. Men det är ju inte så för alla. Det är nyfrälsta och nysomvända som lyssnar och som följer och även kommer hit ofta. Och det är ju kanske nytt, helt nytt då, vad Bibeln säger om Israel och om Guds förbund. Nu går jag inte in så mycket på förbundet här, men det kommer ändå att handla om Jerusalem och Israel väldigt mycket. Mitt första minne av Israel, det var 1967. Jag var 6 år gammal. Då förstår ni att det gav intryck. Och jag ser min mamma sitta vid den stora... Ja, jag var ju liten så jag tyckte den här radion var jättestor. Men hon hade ju ganska stora radioapparater på den tiden. Där satt mamma vid radion med knäppta händer. Och det är mammas knäppta händer som jag minns så tydligt. Men det var också det att hon var väldigt orolig för någonting. Och jag har fortfarande det minnet av att jag går fram till mamma och frågar varför eller vad det är eller någonting. Jag minns ju inte vad jag sa när jag var så liten. Det hade med Israel att göra och jag förstod ju inte det då. Men minnet det finns kvar väldigt tydligt. Vi lever i både spännande och skrämmande tider och profetiska tider. Det är mycket som skakar idag. Mer kommer att skaka, det har Gud själv sagt. Och den enda trygga platsen, det är att vara i Guds hand. Och att ha sitt liv överlåtet till honom. För sakta men säkert ser vi ju hur den världsbild formas fram som Bibeln beskriver i den yttersta tiden. Med Jerusalem i fokus då, så känner vi ju alla till vad som hände i december förra året 2017 när president Trump i USA meddelade att den amerikanska ambassaden ska flyttas till Jerusalem, Israels huvudstad. Och hela världen reagerar på detta. Och man kommer att öppna ambassaden i maj i år när Israel firar 70 år. Så kunde man läsa idag, tidningen Dagen i januari: biblisk arkeologi och politik går hand i hand. Citat. Israeliska arkeologer har i Jerusalem hittat ett 2700 år gammalt sigill med texten "Tillhör stadens guvernör". Det sensationella fyndet presenteras samtidigt som den internationella debatten rasar om Jerusalem. Det är överväldigande att få hälsningar från det första templets tid i Jerusalem. Det är ju alltså Salomos tempel det handlar om. Det visar att redan för 2700 år sedan var Jerusalem Israels huvudstad. En stark och central stad som bebotts kontinuerligt av det judiska folket i mer än 3000 år, säger Jerusalems borgmästare. Och vi läser då i Sakarja kapitel 12. En profetia, Herrens ord om Israel, så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Det här är ju alltså ordet här för berusning, ja vad händer av berusning? Det, Jerusalem blir alltså ett problem för alla folk runt omkring. Och berusning, då blir man omtöcknad och man blir förvirrad bland annat. Också juda, och det är ju Judén eller det man kallar Västbanken idag, ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen. Och dag här kan ju vara också en tidsperiod. Att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Ordet kan också översättas splittras eller man ska bli oense. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Och det här är ju fullt möjligt idag genom FN. Och det är den slutstriden så att säga som Bibeln, som har benämningen Harmageddon i Bibeln. 2012 kunde man läsa i Jerusalem Post om muslimska brödraskapets mål. Citat. Ja, Jerusalem är vårt mål. Vi ska be i Jerusalem eller dö som martyrer på dess tröskel, lovade Mursi. Detta är vad muslimska brödraskapet verkligen står för. Att utrota Israel och judar överallt, samt spridning och kontroll av det radikala islam över världen. I oktober 2013 kunde vi läsa om att denne Mursi, presidenten i Egypten, avsattes och fick 20 års fängelse. Och Egyptens armé började strida emot Hamas på Gaza. Vad var det där står? Vad hade Gud sagt? Var och en som lyfter den skall göras illa. Var och en som försöker. Säg på Jerusalem. Jag har bland mina Facebook-vänner Irene Kärbrand som är guide i Israel. Som har specialstuderat Mellanösternpolitik och studerat biblisk arkeologi. Jag skrev på hennes sida med angående det här med Jerusalem och muslimernas då intresse av Jerusalem. Jerusalem nämns inte i Koranen. När och av vilken orsak blev Jerusalems muslimernas så kallade heliga stad kan man fråga sig. Och Irene svarade, bra fråga. Den blev inom citation helig för islam av politiska skäl under Umayyad-perioden. Så som den är helig för muslimer enbart av politiska skäl än idag. Och lyssna, de vänder Jerusalem ryggen till när de ber mot Mekka. Fram till 67 då den var jordansk var den av mycket lite intresse för islam. Ingen saudisk prins till exempel kom på pilgrimsfärd. Dessa prinsar kom, men till Jeriko och brydde sig inte om Jerusalem. Heligheten blev aktuell igen när Israel enade Jerusalem. Jag minns när jag växte upp, för mina föräldrar, som ni förstår av det jag berättade om mamma i början här, de var Israels vänner, de var ju själva predikanter, följde, läste Bibeln, kunde profetierna. Så jag fick växa upp, jag är väldigt tacksam för att jag fick växa upp med det. Jag fick det med modersmjölken som man brukar säga. Så jag minns ju väldigt väl det här med PLO, Yasser Arafat, och det gör säkert många av er också. Han skulle ju förgöra Israel genom propaganda framförallt. För militärt var Israel för starka. Och det här är samma plan som Hitler hade. Om man kan säga i tre steg. Propaganda, 1. 2. Bojkott av judiska affärer. 3. Utrotning. Och vi kan skriva som överskrift på den planen. Det är Satans eller djävulens plan. För att vara tydlig. Men Guds plan är någonting helt annat. För det folk som Gud har följt, som han också dömde och skingrade faktiskt bland hedningarna, därför att de övergav Herren sin Gud. Han vill samla, rena, hela, upprätta, uppbygga och välsigna. Och Guds plan i tre steg, det är 1. Återkomst till landet. 2. Upprättelse i landet. 3. Andligt liv. Och vi läser från Hesekiel 36 och vers 24. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Utsprida i alla länder, och detta uppfylldes ju egentligen inte helt förrän på 1800-talet. Men pågick sen 100-talet då, eller år 70, efter år 70. Men det hela tiden har det funnits en kvarleva i Israel av judar. Vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Det här talar om väckelse bland judarna. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Med andra ord, ni ska få ett mjukt hjärta. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och här är ett annat löfte om framtiden i Zakaria 2:12. Herren skall äga Juda som sin del i det heliga landet och än en gång skall han utvälja Jerusalem. Och för några år sedan, och detta har ju bara fortsatt, så sa en pastor i Israel, messiansk pastor: under de senaste 20 åren har fler judar kommit till tro på Yeshua eller Jesus i Israel än någon gång sedan apostlagärningarna. Till och med språket är ju ett under, därför att Israels historia, det kantas av Guds under genom alla tider, genom alla år. Sefania 3:9, då ska jag ge folken renade läppar och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Det här är en profetia om evangeliet som sprids ut över hela världen, där alla folk och stammar ska finnas representerade. Så det är andlig, naturligtvis en andlig förut, men det kan också översättas från hebreiskan: då ska jag återge folket ett rent och klart språk. Och en historiker, Leora Halperin, skrev en gång så här: återupplivandet av hebreiskan är ett unikt fenomen. Den drygt gamla hebreiskan talas idag av 9 miljoner människor, trots att språket i stort sett var dött tills för bara 100 år sedan. Guds ord går i uppfyllelse. Många frågar, men varför är det så tyst i många kyrkor om det profetiska ordet, om tidstecken, om Jesu återkomst, om allt det här där Israel verkligen också har en väldigt central roll? Jag brukar ta upp några olika kommentarer när vi har undervisat och haft temadagar om ändens tid. Bland annat kommentarer från amerikanska pastorer som har påverkat kristenheten över hela världen och som fortfarande påverkar väldigt mycket. Sådana som Bill Hybels, Brian McLaren, Rick Warren, C. Peter Wagner, och det går att räkna upp väldigt många fler. Citat: profetier är inte vår angelägenhet. Ändetidens scenario ska inte vi hålla på med, det är inte vår sak. Man menar att det bara blir spekulationer. Låt inte eskatologi kväva ditt långsiktiga tänkande. Väldigt många av de här står också för det som kallas ersättningsteologi, där man menar att kyrkan har ersatt Israel. Vi kände säkert till Lausanne-deklarationen 1974 i Schweiz. Och det var väldigt mycket där som togs beslut om som var väldigt bra. Det handlade om att sprida evangeliet utöver världen. Men från deras konferens i Sydafrika 2010 kunde man läsa följande deklaration: den enda kyrkan som Gud har kallat att vara i Kristus har dragits från varje nation, stam, folk och språk, vilket har resulterat i att ingen enskild etnisk grupp kan påstå sig vara Guds utvalda folk. Det här är ersättningsteologi. Kyrkornas världsråd står för ersättningsteologi tillsammans med Vatikanen. SKR, Sveriges kristna råd, tog del av Kairos-Palestina-dokumentet 2010 i Israel, där kyrkor i Jerusalem vädjade till kyrkor i hela världen att arbeta för en rättvis fred och ett upphörande av ockupationen av de palestinska områdena. I september 2013 deltog man i Jerusalembönen, en världsvecka för fred, citat: rättvisa Palestina-Israel, frihet från ockupationen. Men var kommer då ordet Palestina ifrån? Ja, en påminnelse för den som behöver, och för den som inte vet om det är det något man verkligen borde känna till. Därför att namnet Palestina eller palestinier utgår ifrån en lögn, kan man säga. Namnet infördes av romarna och kejsaren Hadrianus på 130-talet efter Kristus. Och det gjorde man för att förnedra judarna. Man kallade alltså judarna för palestinier, för att utplåna deras egen identitet, slå ner deras sista uppror mot romarna. För Palestina syftar på filistén, en av Israels ärkefiender i Gamla testamentet. Och vi vet att Goliat var en filisté. Judarna kallades alltså palestinier på grund av detta. Och det var först efter 1967 som araberna började kalla sig palestinier. Och detta gjorde man för att kräva rätt till landet och Jerusalem. För på grund av det här hade vi ju landet fått namnet, så att säga, Palestina under många år. Jerusalem, som alltså är judarnas huvudstad sedan 3000 år. Varför? Ja, därför att Gud har bestämt det. Gud har bestämt det. Och han säger ju också att det är mitt land. Gud har bestämt vem som landet tillhör och vem som ska bo där. Är det judiska folket fortfarande då Guds egendomsfolk? Ja, svaret finns i förbundet. Och jag kan ju bara tillägga det att jag gjorde ju för en del år sedan, det var 7 år sedan nu tror jag, en serie, Jesu återkomst heter den, i 7 eller 8 delar. Jag tror det är 8 timmar sammanlagt, det är ju olika delar uppdelat. Och där tar jag upp just det här med förbunden för att bevisa olika villolärer och avslöja dem att det är omöjligt. Att ersättningsstorleken, det är omöjligt, och det är också omöjligt att Jesus kan komma precis när som helst. Därför att det är förbunden det handlar om. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. I vilket fall, vi läser i andra Timoteusbrevet 2:13. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Det är Gud det. Det är hans sida av förbundet. Och i Romarbrevet 11 så skriver ju Paulus. Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Det är ju så solklart här det Paulus skriver. Förbundet står kvar. Med det judiska folket, med Israel. Inte på grund av judarnas trohet. För den uteblev. Och folket svek ut många gånger. Men på grund av Guds trofasthet. Så står förbundet kvar. Och som jag sa, förbundet är livsviktigt. Jag har sagt det många gånger. Jag vill säga det än en gång. För jag tycker det är så starkt med Bibelns ord. Med Guds profetier och Guds beslut. Det han visar inför hela världen. Att han står för sitt ord. Det är livsviktigt för oss. För om inte Gud är trofast mot Israel, mot sitt ord, mot sina egna löften. Vad är det som säger att han är trofast mot dig och mig? Och mot oss alla? Det är ju ett bevis på, om något, att Gud alltid är trofast. Judarna var utan hemland alltså från 130-talet ända till 1948. Det fanns en plan år 1903. Det hette Storbritanniens Uganda-program kallas det. Då erbjöd man ett landområde i nuvarande Kenya. Som var då brittisk koloni. Och det var många judar som var positiva till detta. Men det blev inte så. Gissa varför? Ja, vi vet varför. Det var att Gud hade bestämt att judarna skulle tillbaka till Israel. Till sitt land. Hesekiel 36 och 34. Det ödelagda landet ska åter bli brukat. Istället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått där fram. Och det finns ju reseberättelser från 1800-talet. Jag tror han heter Mark Twain. Jag brukar citera ibland. Jag har inte citatet här nu. Men han beskrev Israel, landet där, precis exakt som Bibeln förutsade. Som Gud förutsade i sitt ord. Och detta var ju en dom över folket. Vi vet ju varför de gång på gång förlorade landet. Det är för att de vände Gud ryggen. Slöt förbund och följde hedna folken och deras avguderi. Och så förlorar man Guds beskydd. Och Gud har ju sagt det från början. Detta och detta är det som gäller. Vers 35 där, Hesekiel 36. Då ska man säga. Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. Och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda. Det är nu bebodda och befästa. Och vem som helst kan åka ner till Israel och se med egna ögon. Ändetiden och Jesu återkomst förutsätter att judarna är tillbaka i Israel och i Jerusalem. För Jesus, eller Yeshua, Guds son, är för alltid förknippad med Israel och det judiska folket. Han föddes ju i det folket som jude själv. Matteus 23:37, där är Jesus uttrycker när han grät över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er, härefter ska ni inte se mig, förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. De ska med andra ord inte se Jesus förrän de bekänner honom som den han är, Guds son, Messias, deras frälsare och konung. 1948 återföddes ju den judiska staten Israel då, som firar 70 år i år, i maj månad. Och då gjorde FN Jerusalem till en internationell stad. Vad hände då 1967? Ja, det var ju det som kallas sexdagarskriget, när judarna återtog Jerusalem. Och detta kanske var en av de stora, kanske sista, riktigt stora pusselbiten inför ändens tid faktiskt. Israel var omringat av muslimska arabstater. Egypten, Jordanien, Syrien och Irak ingick i militär allians. Krigshandlingar hade inleds för att utrota Israel och kasta judarna i havet. Dessutom bidrog Saudiarabien, Kuwait och Algeriet med trupper. Det finns ju här, man kan jämföra vapen och detta, ni vet, och då ser, rent mänskligt så är det ju kört alltså. Det var ju kört för Israel rent mänskligt. Det var en omöjligt. Och det är precis som det står i psalm 83, vers 4 och 5. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem. Så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. Men efter 6 dagar hade Israel erövrat Västbanken, Sinaiöknen, Gaza, Golanhöjderna och Jerusalem. Seger på alla fronter. Under på under på under, kan man säga. Jesus sa ju så här i Lukas 21 från vers 24. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Och det var ju det som uppfylldes år 70 när romarna intog staden och förstörde den. Och rev ner templet, och detta pågick alltså till 1800-talet. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Ordet för tider här är inte kronos. Kronos är ju en löpande tid. Här är ordet kairos, det betyder speciella händelser. Speciella tider eller chanser kan översättas. Så det här är inte självklart faktiskt att den här profetian är uppfylld helt än. För det är speciella händelser som ska uppfyllas som Gud har bestämt. För vi läser ju Zakaria 14 att man kommer att försöka dela Jerusalem. Och i Joel att man kommer att dela landet. Om vi går tillbaka i historien så intog David Jerusalem ungefär år 1048 före Kristus från Jebuséerna. Det är alltså 3000 år tillbaka i tiden. Det står bland annat i andra Samuelsboken 5. Jebusé, eller Jebusit, det betyder just den som trampar ner. Eller den som trampar ner med förakt. Trampar ner hårt. Det tyder på ett sinnelag, va? Det här tog jag upp i en predikan 2014. Den heter Guds namn, Guds närvaro och tempel. Om när David intog Jerusalem där från Jebuséerna. Vi jämför med Uppenbarelseboken 11 och från vers 1. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska de trampa under fötterna i 42 månader. Och det är ju den där tiden som upprepas gång på gång. 3,5 år, 1260 dagar i en tid och tider och en halv tid. Som då beskriver det vi förstår den sista nöden, eller det vi kallar vedermödan, den sista vedermödan, va? Orden här att trampa ner, den betyder att ha kontroll över, att korrumpera, att profanera och göra till en ödemark. Vad är det som mäts här? För vi vet att templet har spelat ut sin roll. Nu är det Jesus som kom som det nya templet och vi är andliga tempel var och en när Guds ande bor i oss. Vad är det som mäts? Ja, det som mäts är det som är äkta, det som håller måttet. Att bedöma kan ordet också översättas. Mäta eller bedöma utifrån en viss standard. Och jag tänker så här. Kan dessa som trampar under fötterna vara de rörelser och nätverk idag som intar många kyrkor och lägger dem under sig? De utger sig för att vara apostlar. Men de har en egen agenda som handlar om makt och pengar. Och att med mänskliga metoder utbreda ett falskt gudsrike i ekumenikens namn. Och detta är den religiösa delen av nya världsordningens agenda med andra ord. Jag syftar på nya apostoliska reformationen. Jag syftar på Hillsong. Jag syftar på Rick Warrens nya världsordningsplan. Bill Hybels pyramidkoncept. Sju bergenläran. Dominion. Kingdom Now. Allt detta. Stora nätverk som alla börjar dras åt, spridas ut över världen, lägga kyrkor under sig, trampa ner, fröda. Ja, vi ska förresten läsa från Daniel 7 också om det sista globala världsriket, det politiska. Beskrivs ju också så här i Daniel 7 och 23. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Eller slå i bitar kan översättas. Det handlar alltså om att få makt och kontroll och lägga världen under sig. Samma ord alltså, samma innebörd. Men det fanns också sanna tillbedjare i Guds tempel i Uppenbarelseboken 11:1 där Johannes såg. Stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Det är alltså sanna tillbedjare i Guds tempel. Vid altaret är korset. Korsets fot, för altaret här, det ordet betyder och pekar på brännoffersaltaret. Korset med andra ord. De som tillhör Jesus, sanna tillbedjare, det fanns där. Och i allt detta stora som sker globalt så vet vi att Gud känner till var och en som tillhör honom. Han vet var varenda sann tillbedjare finns utöver hela världen. Varför är staden Jerusalem så viktig? Så att den onde på alla sätt med alla medel vill förstöra, vill ta över, vill förgöra, vill stoppa, hindra, omöjliggöra Guds löften. Vilken kamp om denna stad. Ja, vi läser några bibelversar. Först och främst så sa Gud att han hade fäst sitt namn där. Andra Konungaboken 21:4. Det var om detta hus som Herren hade sagt. I Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Med andra ord, det är Guds stad. Det är den stora konungens stad, står det ensam. Gud har fäst sitt namn där. Och det var till Jerusalem som man skulle gå för att tillbe gamla testamentet, i gamla förbundet. Och det var ju i Jerusalem som Jesus blev dömd och utlämnad, korsfäst utanför staden. Och i Hebreerbrevet 13 och vers 14 fortsätter: här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Och det står om Abraham i Hebreerbrevet 11:10. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Så detta jordiska Jerusalem är hela tiden ju en påminnelse om det finns en annan stad, ett nytt Jerusalem. Det påminner om det himmelska Jerusalem. Men detta Jerusalem har löften som Gud ska fullborda enligt sitt ord. Och Jesus ska ju komma tillbaka, inte var som helst, utan till Jerusalem. Apostlagärningarna 1 och från vers 9. Där han tar avsked av lärjungarna, där står ett moln tog honom ur deras åsyn. Och när lärjungarna står där så är plötsligt där två män i vita kläder och de säger: ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och därför så skriver Johannes i sin uppenbarelse, uppenbarelseboken 1 och 7, se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Zakaria 14 och 4. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och vi läser också Titus 2 och 13. Vi väntar på det saliga hoppet, eller det välsignade hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det här är Jesu återkomst. Andra gången så kommer han i makt och härlighet. Första gången kom han som tjänaren som gav sitt liv för oss. Och Uppenbarelseboken 21 och 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Det talas mycket i den här agendan om hållbar utveckling. Det talas på alla möjliga områden i samhället. Jag vill säga att det här är hållbar utveckling. Det här är hållbart för det vilar på Guds ord. Men så står det också att Herren har ställt väktare på Jerusalems murar. Och andligt är vi alla kallade att finnas där. Jesaja 62:6. På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare. Och vers 7. Ge honom ingen ro, för han har fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Så jag vill avsluta med de där knäppta händerna som jag minns från jag var barn. Bed för Israel, och Guds löften enligt det profetiska ordet. Det är också vår uppgift och kallelse. Och vi lever mitt i så mycket som håller på att gå i uppfyllelse. Och det som ligger framför. Men vi vet att Gud, han kommer att uppfylla varje ord som han har sagt och bestämt. Och leda oss var och en och bevara oss. Alla sina sanna tillbedjare. Amen.